I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Podplay.
Flytta på dig jävla kärring, jag dansar här.
Okej. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp som tar liksom några väldigt lösa grunder i Bibeln typ.
Perfekt. Och du vet, tusentals göteborgare går liksom man ur huset för att visa sin respekt när begravningsprocessionen kör genom stan.
Och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av podcasten Mord mot mord med Karin Londré och Anna Sandell.
Vi, era trogna följeslagare i era öron.
Ja, det får man ändå säga.
Verkligen. Svag tagline.
Alltså, jag vet inte vad jag tycker det. Hur är läget?
Det är bra. Jag är lite trött, kan man säga.
Ja.
Jag märker själv var ute igår. Ja, verkligen. Tyvärr. Ja. Fan, jävla skit.
Tyvärr.
Vi var på spelning. Vi var på Jesus and Mary Chain. Och jag vet, vi har en sak med det som jag tänkte på som jag ändå verkligen... Alltså, nu när man börjar bli lite äldre. Samhället ser ju en som, liksom, som osynlig när man är typ kvinna så fort man får ett barn. Alltså man känner sig bara absolut sedd av andra kvinnor, tycker jag. Men jag kan verkligen rekommendera att om man vill känna sig lite ung så kan man typ gå på en sån, i sånt rum där alla är liksom 50.
Ja, det är ju faktiskt precis. Det är ju en vinnande grej.
Alltså där var jag så ung och fräsch.
Gud vad härlig känsla.
Jag hade precis innan kommit från bara Europa. Där kändes det lite mindre som att jag var ung och fräsch. Men sen gled vi ner där till Münchenbryggeriet och det var som att jag bara... Ja, det var som att jag var 20 i ett annat rum. Liksom.
Gud vad härligt. Alltså, jag kommer ihåg när jag blev kallad för... alltså jag tror att det var jävla kärring.
Va? Ursäkta?
Alltså gud. Det här är också typ 5 år sedan. Och det var...
Du var 29 år typ.
Ja, alltså och jag var på obaren med mina kompisar. Kanske att Sigrid hade kommit där. Jag kanske precis hade blivit mamma.
Mm.
Men liksom 3-4 år sedan.
Ja.
Och så är det något sånt liksom snärtigt gäng där som jag alla är typ 21.
Ja, kul, jag kan känna åldersföraktet hela vägen hit. Ett snärtigt gäng 21-åringar.
Men det blev ju så när, för att hon sa akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Det är så jävla grovt.
Alltså det var verkligen, alltså jag kände mig
uråldrig,
rasande och kränkt och ägd.
Ja,
det var vidrigt.
Ja, men då kanske, då hade du i alla fall kunnat rulla in i ett gammalt så rockbands sammanhang.
Ja, och jag hade ju varit ännu yngre än du eftersom jag ändå är ett helt år.
Ja, nej, alltså där hade du varit en snärtig 35-åring. 34-åring.
Jag hade inte kallat någon för det som jag blev kallad för.
Det hade du visst gjort.
Det var det fräckaste.
Flytta på dig jävla kärring, jag dansar här. Okej.
Jag blir rädd när jag tänker på det. Ja, men gud vad underbart.
Ja, nej, men det var härligt. Det var väldigt... Det kändes som att vi var på liksom strålande humör båda två. Och i typ exakt samma stämning på ett så härligt sätt. Typ att vi var så... Jättekul att kolla på ett band som bara, nu går vi bort och sätter oss och pratar lite mitt i spelningen. Typ. Sen går vi tillbaka.
Mysigt.
Alltså du vet att det liksom var... Det fanns en bubblighet i båda två. Som var... Ja, men det var toppen. Men jag är lite sliten idag, helt enkelt. Hur mår du?
Jag fattar det. Ja, men jag mår bra. Det här verkar ju vara date nighternas helg då.
Okay.
Eftersom vi också hade en date night i fredags.
Gud, jag är så spänd på det här.
Ja,
vill du berätta bakgrunden?
Jag gillar ju överraskningar, både att ge och få. Mest en att hint. Få. Men jag är ju i en relation där Oscar hatar överraskningar.
Huh.
Alltså typ åt alla håll. Men jag bestämde mig ändå för att göra en överraskning. För att Oscar har pratat om en grej sen vi blev ihop. Och nu bara tänkte jag så här.
Nu gör jag det.
Let's do it, man. Så i fredags efter jobbet så träffades vi på ett jättemysigt ställe- på Drottninggatan som heter Bar Oas. Har du varit där?
Nej, men känner till. Det ser väldigt mysigt ut.
Exakt, det är väldigt mysigt. Och så var vi där och då tvingade Oscar ur mig vad vi skulle göra. För då skulle vi gå till en, då hade jag bestämt. De har varje fredag drop-in-klasser på en salsa-skola får man väl typ säga. För det är liksom inte en klubb. Precis där, på Adolf Fredrik Kyrkogatan. Och Oscar blev typ jätteglad men hade velat bli förberedd så att han hade liksom kunnat ställa sig in på det här mentalt.
Ja, jo.
Men det var typ lite...
Stretcha alltså, höfterna
åt
något.
Det var jättekul.
Okej.
Det var jättekul och typ ganska pinsamt eftersom jag tycker att allt är pinsamt. Eftersom jag typ inte riktigt är... Alltså, jag är inte så bra på att röra mig typ. Alltså, jag är inte så bra liksom... kännedom om min kropp typ, om du fattar vad jag menar.
Men det, jag tycker typ att det är pinsamt att jag har en kropp. Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja, exakt. Precis, det kanske är det som är nyckeln. Nej men och vi typ, alltså jag vet inte vad riktigt jag hade trott, men alltså det var så mycket folk där. Alltså det var säkert 300 pers.
Åh, jävlar.
Och när vi kom dit så är det alltså kö. Och alla är, inte alla, men många är iklädda typ träningskläder.
Oj!
Och har med sig ombytesskor.
För det tänkte jag på. Jag undrar vad du har för skor. Fick man låna skor? Nej?
Alltså, vi var ju strumplästen då. För vi hade ju inga ombytesskor.
Just det. Precis vad man behöver när man känner att det är lite pinsamt.
Absolut.
Så jävla platt fot. Den plattaste foten.
Alltså, det var så hemskt. Och sen så blev man uppdelad då i så här grupper. De har både salsa och bachata. Mm. Och då var det liksom från helt nybörjare till proffs typ. Mm. Eller liksom proffs, men bra. Och vi då som var i nybörjargruppen för salsa, vi var i samma rum som den mest avancerade gruppen för de som dansade salsa. Och det var ju liksom väldigt distraherande. Och de fick stå liksom framme vid spegeln och vi fick stå längst bak vid toaletten. Och sen så fick vi så att träna bassteg och sen ska man då börja dansa med sin partner. Vilket ju kändes tryggt liksom. Men sen ska man cirkulera och dansa med alla hela gruppen.
Nej. Åh nej, okej.
Okay. Och det var så hemskt, Karin.
Alltså som på gympan.
Och så var det så här, klapp, 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 rör er. Så fick tjejerna liksom cirkulera vidare till nästa partner. Ja, det var så. Och sen så gjorde alla high ten när man hade dansat färdigt med sin partner. Så att man hade dansat i 40 sekunder med en ny man. Så bara, high ten.
Sexy stämning. Inget osäger sex så som high ten.
Alltså det var. Men det var kul. Det var ändå roligt. Men det var lite för långt. Det var 2 timmar. Jag trodde att det var en. Och sen så när vi hade passerat en timme så var det typ att jag bara, men det kanske är 1,5. Men sen var det 2.
Var ni sugna på att dra?
Vi stack faktiskt när det var de två sista låtarna. För då så skulle man få liksom sätta stegen själv. Alltså du vet, typ så här att det var... Oj. Nu får ni sätta ihop allt ni har lärt er. Det var typ först från början så här... Och basic. Och rumba. Och kuban. Och högersnör, 3, 4 och kuba. Alltså typ så var det. Men sen då de sista två låtarna så skulle man få liksom göra allting själv. Och då vi bara, vi drar. Alltså.
Men då har jag en fråga. Kommer det bli uppvisning på bröllopet?
Alltså jag tror att många hoppas på det.
Det tror jag. Tror jag vi är flera som hoppas på det.
Och jag får väl säga så här, vi får se.
Första dansen.
Nej, men jag sa det till Oskar, jag bara, vi var absolut Baby och Max Kellerman. Vi var inte Johnny och Baby, utan vi var absolut Max Kellerman och Baby. Liksom pre-babys danslektioner.
Åh, gud vad roligt.
Ja, okej, det
men,
var kul.
Men
det var
är du rädd att Oskar ser det mer som att ni har fått ett nytt intresse? Alltså förstår du vad jag menar?
Mm. Kanske lite.
Att han bara, ja, ah, vad kul. Liksom, vi ses
nu
på fredag igen.
Nu dans. Vi köpte inte klippkortshäfte, för det finns nämligen att man kan köpa så här 10 gånger.
Ja.
Och, men det gjorde vi inte. Så vi får väl se.
Otroligt.
Mm. Det var kul att göra någonting. Det var kul att kliva ur sin comfort zone.
Men det är så bra att du börjar träna för Let's Dance med.
Jag vet, du, exakt. Det är jag och Kina.
Verkligen.
Gud, varför är jag vår grupps Kina? Ah, ja. Det var kul
inte.
I alla fall.
Det vill jag ändå säga.
Jag vill rekommendera folk att testa.
Ah.
För det var roligt. Och det var verkligen alla typer där. Alltså det var så kul. Och vet du vad som gjorde mig så glad?
Vad?
Det var att det var liksom personer som gått dit. Alltså det här är en sån grej som jag önskar typ att jag själv kunde göra.
Mm.
Om jag levde ensam.
Mm.
Folk gick dit ensamma. Och du vet, vad det var så mingligt där. Och det var så härligt att se, för att jag är ju inte, jag tycker ju sånt är jättejobbigt. Men här var liksom, det var sån varm
stämning liksom.
Ja.
Tror du att några gick hem? Gick vidare?
Ja, det tror jag absolut.
Är det så?
För efter danslektionerna så är det social, och då dansar man liksom fritt bara.
Om du fattar vad jag menar. då är det bra att vara nära toaletterna.
Alltså verkligen, verkligen. Ja, det är väldigt kul. Rekommenderar varmt. Salsakurs åt folket.
Otroligt. Har du några andra tips den här veckan utöver salsakurs?
Det har jag faktiskt inte. Tyvärr har jag inte det.
Jag har ett poddtips.
Mm.
Jag gjorde en tipstråd i Facebookgruppen som man kan gå in och fylla på.
Ja,
jag ska också göra ett... Jag hamnade på en Reddit-tråd med jättebra poddtips som jag tänkte att jag ska slänga in där. Och i den tråden så hittade jag en, eller blev jag tipsad om en podd, en BBC-podd som jag inte hört innan. BBC gör ju typ jättemycket bra undersökande poddar. Och
verkligen.
Det här var alltså sjukt obehaglig, hemsk historia. Den heter The Abercrombie Guys.
Mm-hmm.
Och den handlar om... alltså det är en undersökande liksom podd i ganska många delar som djupdyker i anklagelser mot han som var vd för Abercrombie Fitch och hans partner som är då från män som har blivit liksom sexuellt utnyttjade. Alltså de hade liksom en sjukt stor operation där de hade jättestora liksom, ja men typ sexfester med män liksom. Och flera män kommer då fram i den här och berättar om alltså väldigt, väldigt hemska upplevelser liksom. Och en av dem, det här är lite random, side fact. En av de männen som är med i första säsongen av Below Deck. Så jag bara, varför känner jag igen den här rösten sjukt mycket? Och sen så bara, han har varit typ i reality, så säger de det, så bara, it's on the first series of the reality show Below Deck. Jag bara, wow. nej men den är jättebra och fruktansvärd. Och det handlar ju och går också mycket in i typ så, du vet, bilden av män och sexuellt våld mot män. Liksom, och hur typ den försvårar att prata, alltså för liksom offer att komma ut och prata om det. Men så den var, den heter The Abercrombie Guys. Och jag har precis lyssnat färdigt på avsnitt 7. Så det är ganska många, vilket gör mig ofta lite så här. För att ofta så gör man fler avsnitt än vad typ en historia håller för. Men den var verkligen jätteintressant hela vägen. Så det är mitt tips.
Ja, vad bra. Bra tips. Tack för det, Karin. Okej. Okay. År 1948 föddes Michael Ryan, och väldigt lite är känt om hans uppväxt utöver att han typ inte verkar ha haft en helt enkel sån. Enligt senare vittnesmål från hans egna barn då, så har han berättat att så här, han var med om mycket liksom jobbiga saker när han var ung, men jag vet inte så mycket mer än det. Och någon gång under high school så hoppade han av skolan. Det verkar liksom inte som att skolan var någonting för honom, och istället så tog han olika enklare jobb liksom, att hanka sig fram och bara typ kunna betala sig för liksom sitt uppehälle typ. Och under tiden i high school då, innan han hoppade av high school, så träffade han sin blivande fru Ruth, som han senare skulle få två barn tillsammans med. Och som liksom ung vuxen så blev han lastbilschaufför och körde långa sträckor tvärs över landet fram och tillbaka. Och en dag när han var ute för att fixa någonting på sitt släp, så var det väldigt så här stormigt och blåsigt. Och det var så pass stormigt så att vinden drog omkull Michael. Så han skadade sin rygg liksom ordentligt. Han fick operera ryggen, och långa liksom dagar, veckor och månader bakom ratten funkade inte för honom. Du vet, han fick så mycket problem med ryggen så han kunde inte sitta och köra typ helt enkelt. Och det här då, den här ryggoperationen, skulle då bli början på väldigt mycket värre grejer. För när Michaels jobb då försvann, så började livet rämna i kanterna. Och då sökte Michael tröst på andra ställen. Han började röka ganska mycket gräs, och så började han söka mer vad man egentligen kanske inte ska kalla spirituell guidning, men i brist på ett bättre ord så gör jag det. För han sökte sig till möten som hölls av en person vid namn James Wikström. Mm. Och den här, känner du till honom?
Nej, men jag är intrigued.
Ja. James Wikström var då en så kallad präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Och de tror typ på den germanska, att den germanska och de keltiska folken, alltså typ den ariska rasen, att de är de enda som har ett släktskap med Gud, om jag har förstått det här rätt. Okay. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp typ, som tar liksom några väldigt lösa grunder i Bibeln typ.
Perfekt.
Och James Wikström grundade liksom en egen gren av Christian Identity som heter Posse Comitatus. Och de typ väntade på att Armageddon skulle komma, och där då den rätta rasen skulle strida för att typ få jorden för sig själva och typ sån skit. Ja, vidrigt. James var utöver liksom den här, att han var präst, också ett ansikte för typ en anti-government-rörelsen och för liksom alt-right-folket typ. Och han förespråkade typ fruktansvärda, alltså absolut, absolut fruktansvärda saker som folkmord på judar, homosexuella, så kallade rasförrädare och så vidare. Han är alltså en vidrig person. Mm. Och inom den här rörelsen så kallas då Gud för Javi, som är ju egentligen, tror jag, ett hebreiskt namn för Gud. Så. Och folk då som hade ett väldigt nära band till Javi kunde kommunicera med hen, vilket säkert i de här människornas ögon är en han. Och sättet som Wikström då gjorde det var att han så här tog tag i en persons arm, och så höll han i personens axel med ena handen och i personens hand med i hans andra hand liksom. Mm. Och personen då skulle, alltså som fick utstå det här armtestet, eller man ska kalla det för, fick hålla armen 45 grader ut från kroppen, och så höll James Wikström så i armen. Och sen ställde då han en fråga till Javi, och när om Javi svarade ja på frågan så var armen kvar uppe i luften. Och om Javi svarade nej så sjönk armen.
Okej.
Okay. Så gud, på det här liksom
praktiskt enkla, så tydliga svar.
Mm, precis. Och med det här liksom enkla, tydliga sättet att kommunicera med Gud, så fick James Wikström liksom svar på viktiga frågor om hans följares liv och typ vad de skulle göra och sådär.
Bra.
Och Michael Ryan blev då helt tagen av hans lära, eller vad man ska kalla det, och började snabbt då leva enligt den. De hade såna survival camps, han var på typ alla såna möten och sådär. Och vissa säger att det liksom passade hela hans situation, du vet, narrativet att ens problem beror på någon annan då, typ så här, judiska bankers, och ja, du vet, att så här, det hela tiden var någon annans fel att han hade hamnat i den här situationen som han då befann sig i.
Det där känns jävla vanligt.
Alltså så vanligt och så hemskt, ja, verkligen. Och han har typ stöd hemifrån också, för hans Ruth då, hans fru, tyckte att det här var intressant. Och det var Ruths bror, alltså Michaels svåger, som typ hade tagit med honom på ett sånt här möte från första början liksom. Mm. Så att hela familjen är typ med på det här sättet som de då ska leva sina liv typ. Det är också intressant för de typ förespråkar att man ska äta kosher eller leva kosher. Men trots att det är en antisemitistisk grupp. Väldigt konstigt. Så de liksom börjar leva på det här sättet. Och Michael blir väldigt snabbt typ en framstående person på James Wikströms möten. Han är liksom väldigt dedikerad till det här sättet att leva. Han är typ jättebra med vapen. Han är typ på de här survival campsen är han liksom verkligen. Han typ sover ute när alla andra sover i tält. Folk tycker typ att han liksom är en råbarkad soldat inför Armageddon. Typ. Mm. Så under de här mötena så träffade Michael då flera personer som han liksom knöt till sig. Och de här då ser Michael som en toppen person att typ börja följa helt enkelt. Och det är några som är liksom tidigt anslutna och också kommer bli liksom hans typ mest tajta anhängare. Och de heter Tim Haverkamp, James Haverkamp och John Andreas. Och de anslöt sig liksom först till den här lilla gruppen som Michael Ryan började forma runt sig. De ser liksom, eller ansåg alla att Michael hade en nära koppling till Javi. Och lyssnade liksom på allting som han sa. Och Posse Comitatus då, den här liksom grenen av Christian Identity som James Wikström ledde, väntade ju då på att få strida i Armageddon. Och för att göra sig redo för det så sa Michael att Javi hade sagt till honom att det var dags att liksom börja förbereda sig genom att samla på sig vapen. Mm. Vilket då betydde att de skulle stjäla vapen. De ansåg typ inte att det var fel att stjäla om de stal från dem som då inte tillhörde den så kallade rätta rasen, eller som de också kallade det, folk som var seeds of Satan. Mm. Så med den här orden då från Javi så började Michael och hans anhängare stjäla från folk i trakten där de bodde. Den här gruppen blev så småningom mer och mer avknoppad från Posse Comitatus, och James Wikström liksom typ uppmanade Michael att så här, du behöver göra din egna grupp typ, du ska bli liksom en hel. Du ska skapa din egen följarskara. Och Michael började tycka allt eftersom att James ägnade för mycket tid att predika om typ skatterna, hur dåliga regeringen var. Alltså vet, han tyckte att James hade fel fokus. Han ville fokusera mer på racism. Armageddon. Ja, ja, men och typ att han bara, liksom, varför håller vi på att prata om skatter just typ, när, och pengar när just vi typ ska världen, strida?
När det typ kommer bli ett raskrig liksom.
Ja. Så att han blir kanske mer och mer extrem kan man väl säga i typ det här våldskapitalet som gruppen ändå har. Och på ett av de här mötena då som James håller i så träffade Michael och hans grupp en man vid namn Rick Stice. Och Rick Stice hade haft skittufft helt enkelt innan han kom till James Wikströms möten. Han och hans fru Sandra drev en grisgård i Nebraska där de bodde med sina barn. Och det var liksom jättetufft ekonomiskt att gå runt med deras grisgård. Och för att klara av att fortsätta att driva sin verksamhet så fick de skära ner på väldigt mycket olika saker. Så de vet så här, bland annat skar de ner på Sandras sjukförsäkring, eller hela familjens sjukförsäkring liksom. Och tyvärr så spelade ödets ironi familjen ett väldigt hemskt och sorgligt spratt. För att efter då att de har liksom avbeställt hennes sjukförsäkring så blir hon jättesjuk, Sandra. Hon drabbades av något som heter Hodgkins lymfom, vilket är då cancer i lymfarna. Och det verkar som att det här vanligtvis har en ganska god prognos för människor som är under 40, vilket Sandra var då när hon blev sjuk, om de då får rätt behandling. Men eftersom de då har avbeställt alla sjukförsäkringar. Och eftersom det är så pissdyrt med sjukvård i USA, och de har ju jättetajt med pengar, så är de så här helt uppgivna när hon får den här diagnosen. Så i ett desperat försök att liksom hitta alternativa sätt att hjälpa Sandra på, så börjar de då också så här söka då olika spirituella, du vet, vägar där de tänker att om vi bara pratar med, alltså du vet, om vi får hjälp från ovan så kanske du blir frisk typ, så. Och på den vägen då så kom de till ett av James Wikströms möte. Rick fick, ja men det är så jäkla sorgligt. Den här berättelsen är fruktansvärd verkligen. Och James Wikström då på det här första mötet där de träffades intalade då Rick också att hans ekonomiska problem var då också ett resultat av judiska bankers, och du vet så här, att han var direkt också, du vet så här, ja men hitta det här förklaringen inom air quotes till varför de har det som de har det. Typ. Och där träffar ju då Rick också Michael Ryan. Och Michael Ryan har ju då redan ett gäng följare. Och han har ju redan format en enklav, eller vad man ska kalla det. Och den här gruppen behövde någonstans där de kunde bo tillsammans och verka tillsammans ifrån. Så att när Michael Ryan träffar då Rick Stice, så är han typ så här, aha, du har en grisgård typ. Och du vet så här, han ser det som ett perfekt ställe att bo på med sina följare.
Mm.
Så genom att använda sig av Wikströms sätt att prata med Javi, så alltså armtricket, så lyckades då Michael övertala Rick om att han och hans gäng skulle flytta in på Rick och Sandras gård. Så ett tag senare då så bor Michael och runt 20 andra personer, bland annat liksom hans barn och familj. Han kommer senare ta sig totalt 4 fruar då, Michael Ryan. De bor då på gården. Och det finns såklart, alltså, eller såklart ska jag inte säga, det finns tyvärr ingenting som kunde hjälpa Sandra i hennes sjukdom. För att hon behöver ju sjukvård. Så hon avled så småningom i cancer. Och när Sandra då var död så föll Rick ännu mer in i Michaels grepp. Det gick liksom allt sämre för Ricks verksamhet. Bland annat för att Michael sa åt honom att Javi tyckte han skulle sälja alla sina grisar. Eftersom det då inte var kosher typ att liksom driva en grisfarm helt enkelt. Och det var ju liksom den enda inkomsten de hade på gården. Så småningom gick gården i konkurs, och efter det, efter att gården hade gått i konkurs, så lät Michael några av hans andra följare liksom köpa Ricks konkursbo så att de kunde fortsätta att bo där. Och de fortsätter liksom förbereda sig för Armageddon genom att stjäla vapen då, och de stjäl alltså skitmycket vapen. Tunga vapen, och de samlar på gården liksom. Och han gör det då genom att använda sig av armtestet som visade då att så här, det här är rätt väg att gå. Mm. Det säger Javi till mig. Och som en klassisk maktgalen person så insåg han ganska snart att han kunde använda det här armtricket också för att liksom rättfärdiga då att straffa sina följare. Och han pinpointade framförallt 2 personer att liksom straffa och utöva liksom fruktansvärd makt över. Vilket också känns typ som en så klassisk grej, tycker jag, att man vet så här, det är du och du som kommer bli liksom utsatt av hela gruppen, och att hela gruppen typ hänger på det för att de är rädda att de själva ska vara, alltså att man gör det för att slippa vara den som blir utsatt, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Och de här 2 personerna då som liksom blev pinpointade av Michael Ryan var då just Rick Stice och en man vid namn James Thim. Och James Thim var 23 år gammal när han liksom blev inlockad av Michael Ryan att följa honom. Det finns väldigt lite information om honom också, men han beskrivs som en så här ganska tystlåten och introvert person som även han då hade hamnat i ekonomiskt trångmål med sin gård. Och det var så han hade liksom sökt sig från början till Posse Comitatus och sen då träffat Michael Ryan på den vägen typ. Och en av anledningarna till att det var just James och Rick då som var de 2 som blev utvalda, vad man ska kalla det för, var för att de hade varit så här, de enda som var så här, men alltså funkar verkligen det här armtricket så som Michael säger att det gör? Typ, så här, varför liksom, varför ska vi göra det här bara för att typ, han håller i vår arm typ. Och det här klarar ju Michael såklart inte av att bli ifrågasatt. Och det värsta som man kan tänkas utstå som förälder, tycker jag, är när någon ger sig på ens barn. Och det här visste uppenbarligen Michael om, för det här aset ger sig på Ricks 5-åriga son Luke Stice. Michael liksom hjärntvättade alla sina följare, inklusive då Rick Stice själv, alltså Lukes pappa, att ge sig på den här stackars pojken. Han då är enligt Michael ett seed of Satan, och han fick utstå så mycket hemska saker under veckor. Alltså misshandel av liksom alla dess slag. Jag kommer inte gå in på några detaljer kring det.
Nej.
Och en kväll så misshandlade Michael Luke så illa. Han slängde honom in i ett skåp och Luke slog då i huvudet ordentligt liksom. Och efter då han har blivit misshandlad så fick han bara gå och lägga sig utan att någon liksom säkerställde att han verkligen var okej, vilket han ju tyvärr inte var.
Nej.
Så efter veckor av misshandel så avled den 5 år gamla Luke Stice i sömnen senare den natten. Så jäkla, jäkla hemskt. Oh. Så vidrigt. Mm. Och efter att Luke avlidit så fick Michael Rick att begrava sin egna son på gården.
Oh, shit.
Ja, det är så vidrigt. Och när Luke då längre inte fanns kvar så valde Michael ut sitt nästa offer att vända resten av gruppen och sin egna galenskap och hemska metoder mot. Och det blev då liksom inte bara en person, utan det blev då både James Thim och sen då Rick Stice liksom själv. Och båda de här två hade ju ifrågasatt då hans armknep och om det verkligen funkade. Och för att Michael då skulle försöka hålla dem i schack typ, så sa han så här, de tillskrevs båda någon så kallad slavstatus. Och Michael bestämde att de båda två skulle kedjas fast ute på verandan. Och där fick de liksom vara fastkedjade i typ veckor. Och de fick utstå sexuella övergrepp och misshandel och alltså massa hemska saker.
Gud.
Och det verkar typ som att det här pågick i flera månader. Olika liksom sorters av misshandel mot de här två männen. Och efter några månader av det här så sa Michael att vi hade sagt åt honom att James då skulle liksom testas eller straffas ordentligt. Typ. Så James fick liksom flyttas från verandan in i ett skjul. Och där fortsatte misshandeln på ett liksom helt otroligt aggressivt och fruktansvärt sätt. Liksom en helt annan nivå än vad han redan hade fått utstå i 2 dagar till. Och efter 2 dagars tortyr, får man verkligen kalla det, för det är så fruktansvärt, så pratade Yavi med Michael igen. Och då sa då Yavi, alltså det här är ju inte sant, men att James, han ville, Yavi ville att James skulle vara död senast samma eftermiddag. Så efter lunch den dagen så mördade Michael till slut James. Och efter att James blivit mördad så beordrade Michael hans följare att de skulle begrava honom precis så som de begravt Luke på gården. Så jävla vidrigt. Och alltså, när man ser bilder på den här Michael Ryan, han är jättestor. Han ser verkligen ut som så här riktig, alltså vet, han är en stor och så här kraftfull man. Alltså jag kan, jag får såna creeps av att tänka på hela den här situationen. Men ett tag efter det här har hänt, så i juni 1985 så var John Andreas och James Haverkamp ute på något ärende. Eller ärende, de var ute och stal saker, ska jag väl snarare säga, i en närliggande stad. Och där blev de då gripna av polis. Och när de har blivit gripna så ser polisen att de har liksom concealed weapon. Antagligen då utan tillstånd. De har liksom på sig något vapen som de inte får ha helt enkelt. Så att de blir liksom häktade. Och deras gripande och häktning ledde så småningom till att polisen då ville komma och kolla på gården där de bodde med Michael Ryan och alla de andra. Och väl på gården så upptäckte polisen då de här otroliga mängderna av vapen som de har stulit.
Ja.
De har skitmycket vapen. De har massa saker som de kan tillverka bomber av. Och så har de liksom annat stöldgods, alltså typ... du vet, de har stulit typ sädesslag, sånt som man liksom ska, alltså mat, uh-huh. som man kan göra mat av helt enkelt. Allting som de har stulit har liksom ett värde till $250,000 då, 1985. Så det är väl ganska mycket mer pengar idag. När James och John satt häktade så berättade de då också om de här två morden som skett på gården. Och de berättar också för polisen vad de kan hitta då, de två offren, Luke Stice och James Thim. Och det här ledde då till att Michael Ryans galenskaper äntligen kunde komma till ett slut. För han och flera av hans följare greps då för flera olika saker. Allt från mord till dråp till stöld. Och det är ju typ runt 20 personer som bor på gården. Du vet, det är både kvinnor, då som har, kvinnor och barn som har flyttat med honom. Och du vet, så det är liksom en blandning av folk där. Men de är ändå ganska många ju som har följt honom. Alla grips inte, men det är liksom typ 6 eller 7 män tror jag som grips. Michael Ryan dömdes så småningom för mordet på Luke Stice och James Thim. Och han dömdes till döden. Michael Ryans son Dennis som bott då med sin pappa på gården. Och det är typ lite oklart om Ruth och Michaels andra barn har bott där också. Men Dennis var med och typ också en ganska liksom inom... är quotes igen, framstående person i sekten. Han har då blivit totalt hjärntvättad av sin pappa att delta och liksom driva allt det här som han gör. Han dömdes till livstid i fängelse för dråp, men han släpptes efter 13 år i fängelse. Och jag läste en intervju med honom i Omaha Magazine. Och han har liksom sån ånger för det han har gjort och sån ilska gentemot sin pappa. Och du vet, han kan typ inte...
Totalt radikaliserad liksom och hjärntvättad.
Totalt, ja. Oh. Och typ kan inte, alltså han kan typ inte förstå att han har det som det har inte. Hänt.
Nej.
Nej. Och han är gift och du vet så här, men han har jättesvårt att passa in i samhället liksom. Du vet, få jobb och sådär. De som efter Michael och Dennis Ryan då fick längst fängelsestraff var Timothy Haverkamp, som även han då dömdes för dråp. Han satt 24 år i fängelse och släpptes fri år 2009. James Haverkamp och John Andreas, som var de som då åkte fast först och då såg liksom fick, som ledde till då att det här uppdagades. De fick 26 år i fängelse för olika stölder och vapenbrott, men båda de två satt 13 år i fängelse. Michael Ryan dog innan han fick sitt dödsstraff av någon typ av cancer år 2015, ungefär 30 år efter att han dömdes. Och jag har läst olika intervjuer med då bland annat Rick Stice och andra som var med i Michael Ryans sekt. Bland annat en kvinna då har uttalat sig som hon lämnade sin man och tog med sig sina 4 barn för att följa Michael. Och som alltid då när folk liksom har blivit fria, eller vad man ska säga, från den här sekten, så kan ingen kan liksom förklara vad det är som har hänt i efterhand. Men Rick Stice då har ju... Ja, man kan ju bara tänka sig liksom, hans liv efter det här. Det är så otroligt sorgligt och fruktansvärt hemskt.
Det är så sjukt det där, för det är ju väldigt svårt att föreställa sig just hur den liksom, radikaliseringsprocessen ser ut. Men jag antar att det liksom bara flyttas gradvis tills typ någonting som alltså, är helt absurt och fruktansvärt typ är liksom normaliserat.
Ja. Det är så obehagligt.
Vilka hårda straff de fick. Alltså även liksom följare och sådär, att det var väldigt långa fängelsestraff.
Men det alltså det verkar ha varit vidrigt det som pågick på gården. Väldigt sorgligt. Jag har läst en artikel som heter Former Cult Member Testifies About Slaying, skriven av John Sweet på UPI. En artikel av Benjamin H. Smith på Oxygen True Crime, flera olika Wikipedia-sidor. En artikel som heter Michael Ryan Convicted in 1985 Torture Killing in Nebraska Dies in Prison på NBC News. Så jag läste The Messed Up Truth About the Yavi Cult of Nebraska av Brian Myers på grunge.com. Så har jag läst Michael Ryan, Leader of Anti-Semitic Cult, Passed Away in Prison av Bill Morlin. En artikel om James Wikström och om Christian Identity. Alla de tre på en sida som heter SBL Center. En intervju då med Ryan Dennis som har rubriken Flush Him Down the Toilet, skrivet av Robert Nelson på Omaha Magazine. Och sen har jag lyssnat på podden Cults, och de avsnitten heter just Christian Identity.
Jesus Christ. Mm. Gud vad hemskt.
Ja, så sorgligt.
Har du hört talas om det där heller?
Nej, inte jag heller.
Länge, så sjukt. Länge sedan vi berättade om en sekt.
Mm.
Du, tack så jävla snälla du.
Tack Karin.
Nu när jag ska flytta till Göteborg så tänker jag att jag passar på att utbilda dig i lite göteborgskunskap.
Ja, ah, härligt. Det ser jag fram emot.
Det, men, så nu ska jag berätta en historia som liksom börjar i Göteborgs historia, men sen blir en Stockholms historia så att du ändå känner dig hemma och sedd.
Gillar.
Ska berätta om en av de stora göteborgska redarfamiljerna.
Mm,
det är alltså då Broström-familjen som är liksom, börjar då med Axel Broström som typ jobbar sig upp på sjön, köper ett fartyg och liksom då med det grundar Broströmskoncernen som kommer att så här, få jättestor påverkan på Göteborgs historia. Det är de som sätter igång Amerikalinjen, så att det är liksom de som gör att det går båtar till USA från Göteborg. Och typ blir så här, äger typ Eriksbergs varvet som är den här stora röda, den liksom kranen som fortfarande finns typ. Och de typ så här, du vet, många liksom ganska ikoniska hus är typ Broström. Alltså de är verkligen göteborgsk royalty under sina så här framgångsår, vilket är typ 1800-talets andra hälft eller slutet av 1800-talet fram till typ så 60-talet. Liksom. De tjänar alltså jättemycket pengar och är då med och sätter liksom Göteborg på, gör Göteborg till den här stora, stora hamnstaden som det ändå var. Och när, efter Axel Broström liksom kliver av, tar hans son Dan Broström över och med honom växer bolaget ännu mer. Han gifter sig med Ann-Ida 1906 och de får fyra barn, tre döttrar som heter Kerstin, Britta och Margareta, och så får de sonen Dan Axel Broström, och de bosätter sig i vad som då kommer bli känd som den Broströmska villan i Lorensbergs villastad som ligger liksom bakom konstmuseet. Har du varit där uppe?
Ja, jag tror det.
Det känns som liksom en liten hemlig stad i staden som är så här jättestora typ tegelvillor liksom. Och den här villan då som de bor i är liksom skitstor, och den är, blir i slutet av 60-talet hem till Royal Gentlemen's Club, som det alltså fortfarande är. Och det är typ, du vet, en av de äldsta herrklubbarna utanför England i typ världen. Så det är fortfarande en sån, alltså, hemlig herrklubbsvibb liksom.
Yeah.
Men det är då senare. Nu bor familjen Broström där och de lever liksom ett bra liv i den absoluta överklassen. Folk kallar dem för, du vet så här, det är liksom Göteborgs kungafamilj, mer eller mindre. Barnen går på internatskolor, Dan Axel går på Lundsberg och systrarna går på någon slags motsvarighet för flickor. Så de är liksom ute ur hemmet. Men 1925 så händer något fruktansvärt när en bil som Dan, Annida och en chaufför åker i voltar en bit utanför Halmstad och Dan dör i den här kraschen. Och du vet, tusentals göteborgare går liksom man ur huset för att visa sin respekt när begravningsprocessionen kör genom stan. Och några år senare uppförs en byst av Dan när man liksom öppnar Sjöfartsmuseet vid Stigbergstorget som fortfarande står kvar typ. Och kvar då står liksom en familj i total chock och svår sorg. De har liksom verkligen så förlorat sin starke man typ. Och det blir då förstås sonen Dan Axel som väntas axla ansvaret som företagsledare. Men han är
förlåt,
då bara...
Förlåt, jag skrattade åt att Axel skulle axla.
Jag vet, jag väldigt känner själv. han är typ bara ett barn när hans pappa dör. Så de har någon liksom person som går in och tar ansvaret tills han blir gammal nog. Men Dans död blir då förstås en enorm omställning på många olika sätt för familjen. Och för mellansystern Britta så blir det väldigt, väldigt tufft. 1929 tillbringar hon liksom någon månad eller två månader eller sådär på Karolanderska sjukhemmet och får typ olika typer av ljusterapi och whatnot, olika sådana saker som man använde förr i världen för att bota psykisk sjukdom. Hon besöker också typ läkare, det finns liksom journaler som visar att hon besöker läkare som är typ experter på nervösa sjukdomar. Och så har hon typ en sköterska boende hos sig i hemmet under liksom ganska långa perioder. Men ett år senare ser det ut att ha vänt för Britta, för då har hon hittat kärleken och är redo att gifta sig. Hennes kärlek heter Sten Ekdahl. Han är några år äldre och marinofficer från Stockholm. Han är en riktig snygging. En Don Juan som hon faller pladask för. Paret gift sig 1930 och flyttat till Stockholm där de bosatt sig i en riktig paradvåning på Norr Mälarstrand 16. De lever high life i Stockholms absoluta grädda. Men relationen visar sig redan tidigt inte vara vad Britta drömt om. Här kommer en stor röd flagga. För redan på smekmånaden så börjar hans beteende vara lite kast kan man säga. De är i en bilolycka någonstans i Europa. Han kör bilen och typ, men verkar klara sig bra. Men Britta blir, alltså hon får någon slags skada. Liksom. Hon blir skadad på något sätt. Och åker då hem till Sverige för att få vård. Men han följer inte med. Utan han liksom fortsätter på deras smekmånad utan henne. Och sen får hon typ åka och möta upp honom i Paris när hon typ mår bättre igen.
Va?
Inte en toppen make.
Nej.
Och väl hemma i Stockholm så slutar Sten på sitt jobb för att starta ett företag inom byggbranschen tillsammans med några vänner, verkar det som. Men för då Brittas pengar. Och det är liksom enorma summor pengar som hamnar i Stens bolag från hennes förmögenhet. Britta har en väldigt nära relation till sin mamma Anita. Och Anita gillar inte sin dotters man. Delvis så tror jag att hon bara typ inte tycker att han duger på grund av hans bakgrund. Alltså han är liksom inte fin nog. Men hon är också tveksam till att han verkar typ så help himself till Brittas pengar helt enkelt. Jag vet inte hur mycket Anita vet om vad som, liksom mer om vad som händer i relationen vid den här tiden. Men det är verkligen, verkligen inte bra. Utan Sten dricker allt mer och blir bara mer och mer våldsam mot Britta. Han gör liksom alltså fruktansvärda saker mot henne. Och dessutom, alltså, vilket ju är en liten sak i sammanhanget, men han är också typ så här konstant otrogen. Och typ när hon konfronterar honom så typ, jag säger inte att det är liksom ingenting, men han är också, alltså han är typ jättemanipulativ när hon konfronterar honom kring hans otrohet, så typ gaslightar han skiten ur henne liksom. Så att det är så här, blir en fruktansvärd relation ganska så snabbt liksom. Men sen då, något år in i äktenskapet blir Britta gravid och upplever då efter det att Stens beteende lugnar sig med det. Och även typ en tid efter att hon då har fött sonen Ulf. Men snart vänder det igen. Det blir bara värre och värre. Och Sten är inte bara hotfull mot Britta utan hotar också, alltså han liksom hotar att typ göra saker mot Ulf. Och till slut då så lyckas hon typ bryta det här, och det är strax efter julen 33 så kommer Britta hem och med Ulf då hem till deras hem på Norr Mälarstrand efter att ha firat jul då i Göteborg, och då har Sten, som de har kommit överens om, lämnat lägenheten, så han får flytta ut och de ansöker om skilsmässa. Han flyttar då till en lägenhet på Djurgårdsslätten 92 och Britta och Ulf bor kvar i lägenheten på Normella strand. Och med det här så börjar livet liksom så sakta vända för Britta. Hon börjar typ dejta och typ träffar en man som hon tycker om. Alltså hon är bara 25 liksom, som hon är, så hon är fortfarande sjukt ung.
Väldigt ung.
Och börjar liksom så här må bättre. Och det kan Sten förstås inte tåla. Han börjar förfölja Britta och typ börjar också förfölja män hon dejtar. Han tar sig vid något tillfälle in i lägenheten och under någon period verkar hon ha haft, du vet, någon slags skydd typ i sitt hem för sin exman då. Och han snackar också typ jättemycket skit om henne och så här sprider rykten på stan och försöker väl helt enkelt typ sabba hennes anseende på alla sätt han kan för att typ sabotera hennes nyfunna frihet. Och han mår också typ allt sämre. Alltså folk i hans närhet börjar bli oroliga. Och en dag i mars, i mitten av mars 34, så dyker han inte upp på jobbet. Och då ringer en kollega till Britta och säger så här: du måste åka och kolla så han är okej, typ. Och Britta bestämmer sig för att säga okej, men jag gör det då. Också för att hon vill konfrontera honom, för han har då hotat en man, som den här mannen hon dejtar och tycker om typ. Så hon vill också ställa honom till svars för det. Så en sen kväll den 15 mars 1934 åker hon till hans lägenhet på Djurgården, ett besök som liksom kommer att förändra allt. Britta blir kvar hemma hos Sten i flera timmar. De bråkar mer eller mindre hetskt typ under den här tiden. Vid ett tillfälle ringer Sten till Brittas dejt och typ ber om ursäkt. Men senare så hörs då ett skott från lägenheten och kort därefter kommer ett samtal till polisen. Det är Britta som ringer. Hon berättar att hon just skjutit sin man liksom i bröstet med hans tjänstevapen. Och en läkare kommer till platsen, men hans liv går inte att rädda. Så Britta Broström, den här liksom göteborgska kungligheten, blir liksom inlåst. Först i häktet på Kungsholmen och sen på mentalsjukhuset på Långholmen för att liksom det ska göras en rättspsykiatrisk utredning på henne.
Mm.
Och det är oklart om det är hon eller Sten som har plockat fram vapnet och typ börjat liksom vifta med det. Det säger lite olika i olika källor. Men enligt henne så har hon typ så här, allt det här är ju uppenbarligen enligt henne. Vid något tillfälle så säger hon att hon har varit så här. Hon bara, jag klarar inte det här, bara skjut mig. Och då har han typ så här, ja, det är inte du som ska dö. Jag ska skjuta Ulf typ. Och till slut har han enligt Britta gett henne vapnet och uppmanat henne att skjuta honom. Och då har hon gjort det. Och enligt vissa källor säger hon att hon inte trodde att vapnet var laddat. Men oavsett så menar då i alla fall hennes försvar att hon aldrig liksom planerade att döda honom. Alltså hon har inte åkt till Djurgården för att mörda sin man. Utan man menar helt enkelt då att det handlar om ett dråp som skedde i den här kaotiska situationen. Typ. Hon är i extremt dåligt psykiskt skick efter att Sten har dött. Så det går liksom inte att förhöra henne. Och det är efter det som hon typ hamnar på Långholmen istället då. Där professor Olof Kinneberg genomför långa samtal med henne om typ hela hennes liv. Men också om förstås om brottet. Och hennes rum då på sinnessjuksavdelningen fylls av typ blommor. Hon får ta emot besök varje dag. Hon får... Alltså hon får dit sitt eget porslin. Så hennes mat serveras på typ hennes egna fina porslin. Och inte på vad alla andra fångar får äta på. Och hon blir också, trots det så är hon skitsur. För att hon tycker att de typ bara slänger in maten. Alltså det är ingen som serverar henne maten.
Okej.
Och det här att typ hon får ta emot besök varje dag, så ser det inte absolut inte ut för andra fångar heller typ. Eller att hon får ha en massa blommor också. Hon står anklagad för att ha mördat sin man och typ hennes rum så bara fylls med blommor typ. Stora delar av utredningen blir hemligstämplade då, eftersom så här, det handlar om men en psykiatrisk utredning typ. Men det hindrar inte pressen från att skriva om allt de kommer över. De är ju som sagt en superkänd familj. Och så har liksom den här mega hyllade företagsledarens dotter skjutit sin man typ. Alltså det är klart att det blir extremt omskrivet. Stens beteende, kanske framförallt typ otroheten och liksom, alltså hans alkoholproblem, var omskrivna i pressen redan innan. Så det var liksom inte en hemlighet för folk att det här, alltså paret, att det var skit runt det här paret. Och folk i deras närhet också Nej. Vetat om att han var våldsam mot henne. Så alltså, allt han gjorde fram till den här kvällen är liksom väl dokumenterat. Men man vet ju liksom inte exakt vad som hände. När hon sköt honom. Men hon kommer i alla fall dömas till fängelse för dråpet på Sten Ekdal. Alltså det blir ett dråp helt enkelt. Men hon sitter bara några månader innan hon släpps helt fri. Och hur mycket det hade att göra med typ hennes bakgrund och hennes familjställning. Och förstås också typ vilka advokater hon kan ha tillgång till. Mm. Det kan man ju spekulera i. Efter straffet så joinar Britta sin familj igen, som att inget har hänt. Hon gifte sig flera gånger, jag tror kanske, eller tre gånger till. Hon bosätter sig i Schweiz och hennes sista man kommer från en annan framstående Göteborgsfamilj, nämligen han heter Harry Kaler och är också en sån redarkingar liksom. Så därför kommer hon inte att begravas i Broströms tjusiga familjegrav när hon dör 1972, utan i just Kalers familjens precis lika tjusiga grav. Hon är inte den enda av Dan Broströms barn som har det struligt i livet. Hennes syster Margareta råkar ut för en solvårdare. Trots att mamma Anida satt koncernens advokater på att undersöka mannen liksom innan äktenskapet och för att de typ inte vill att det skulle bli som med Sten, antar jag. Och det visar sig att den här mannen typ skryter öppet om hur bra han är på att lura rika människor på pengar. Men Margareta låter sig inte avslås av det, utan hon gifte sig med honom ändå och det blev inte alls bra då, utan han tog allting han kom över. Efter uppbrottet så skriver mannen en bok om familjen Broström med den otroliga titeln Pack i frack.
Bra.
Gud, ändå
väldigt
verkligen har något, får vi säga. Och Dan Axel Broström tog då över familjeföretaget och det går jättebra till en början. Men det verkar som att han har en, alltså han har en hel del liksom egna problem med alkohol och typ, ja, och hans hälsa blir liksom bara sämre och sämre, så att han är borta ganska så här långa perioder från företaget. Och 1969 lämnar han vd-posten. 1976 dör han av en hjärtattack i Acapulco i Mexiko. Och företaget krymper liksom ihop och såls av i olika delar. Och 2012 meddelar ägarna, hur säger man? Säger man? Maersk, är de danska?
Maersk, ja, Maersk
säger man så. Maersk. De har då köpt upp det sista och 2012 då så meddelar de att det sista som finns kvar av Broströmskoncernen i Göteborg ska liksom flyttas till Danmark. Och det var väl, det känns som att den här liksom familjen är, du vet, det här vanliga sägningen om, du vet, familje företag, att man har liksom tre generationer. Första generationen bygger upp, den andra liksom, vad heter det, så värva, ärva, fördärva, att det bara klappar ihop i sista generationen typ. Och de har verkar ha varit liksom så himla, de har haft sån liksom, de var lite olycksdrabbade den sista generationen där.
Wow, vilken historia.
Ja, alltså den är verkligen stark typ. Och P4 har gjort en hel dokumentärserie om just familjen Broström, liksom deras uppgång och fall. Och där handlar avsnitt 2 om just Britta och dråpet på Sten Ekdal. Ja, den har jag lyssnat på. Jag har också läst ett helt gäng artiklar på gamlagöteborg.se, min nya startsida. En Expressen GT-artikel av Eva Rogsten med rubriken De många tragedierna bakom redarfamiljen. Jag har läst på svenskamord.se och förstås liksom olika, massa olika Wikipedia-sidor.
Wow!
Så det var det. Det var dråpet på Sten Ekdal och lite om Broströms familjen.
Väldigt intressant.
Mm, eller hur?
Tack!
Så kan man tänka på nästa gång man ser Eriksbergskranens ståtliga röda kropp på Hisingen.
Exakt, det kommer vi alla göra. Tack snälla Karin och tack snälla alla ni som har lyssnat. Om en vecka så hörs vi igen.
Det gör vi verkligen. Det har vi någonting att se fram emot. Hej då! Ja,
hej då!
En del av